Hej och välkomna till avsnitt 1036 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 97 i Miserium USAs presidentval 2020. Igår den 25 februari så höll demokraterna sin 10:e primärvalsdebatt i delstaten South Carolina som håller primärval på lördag. Här analyserar jag debatten. Varmt välkomna. Ja, de demokratiska kandidaterna, de kampanjer nu för fullt i South Carolina som går till val då på lördag den 29 februari. Och för ingen kandidat så är South Carolina lika viktigt som för Joe Biden. Han var ju frontrunnern under 2019 och inte bara frontrunnern utan även den som var favorittippad av alla så kallade experter. Och ja, när det blev allvar, när 2020 kom igång och man började med Iowa caucus så började han att sjunka. Han förlorade Iowa, han förlorade New Hampshire, han förlorade Nevada förra veckan. Och han har nu satsat allt på South Carolina som han anser ska vara hans firewall. Den plats där han ska kunna vinna genom att få stöd från de många svarta demokraterna som bor i South Carolina. Genom att påminna om att han var Barack Obamas vicepresident. Barack Obama, USAs första svarta president, och att han var vicepresident till honom. Det är ju Bidens strategi och det är den han har trott på. Och nu har han rest runt i South Carolina och hyperboliskt nästan pratat om det här. Han har pratat om att Barack Obama hit och dit, och han har gjort det tidigare också såklart, men alltså nu har han gått ännu längre. Han pratade om att när vi var presidenter, alltså han har gått hur långt som helst i de här dagarna i South Carolina, Joe Biden, och ni kan kolla på YouTube och så. Men han är ju inte, alltså Joe Biden är inte Barack Obama. Han har inte alls samma karismatiska förmåga som Obama, och han har inte samma disciplin när det gäller att prata som Barack Obama har. Och ett exempel på det fick vi häromdagen när Biden kampanjade i South Carolina då och sa att jag kandiderar till senaten, och om ni inte gillar mig så kan ni rösta för den andra Biden, sa han. Vad han nu menade med det, vi spelar klippet.
South Carolina is going to determine who the next president of the United States is going to be. You really are. Where I come from, you don't get far unless you ask. My name's Joe Biden. I'm a Democratic candidate for the United States Senate. Look me over. If you like what you see, help out. If not, vote for the other guy. Give me a look though, okay?
Så att det här låg lite i bakgrund till synen på Joe Biden inför gårdagens debatt då. Skulle han göra bort sig igen och på något sätt strula till sina chanser? För det är ju så här att Joe Biden, han frontrunner nu, det är Bernie Sanders, han leder nationellt. Men i South Carolina så leder Joe Biden fortfarande. Bernie Sanders har kommit i kapp väldigt mycket och är tvåa, men Joe Biden leder fortfarande och har väl ganska goda chanser där. Så att den stora frågan var, kommer han att kunna vara stabil? Kommer han att kunna fixa den här debatten och behålla sin ledning, värna sin ledning i South Carolina? Och om vi hoppar in på analysen på en gång så svaret ja. Joe Biden lyckades med det. Han lyckades, ja, han var stabil, han gjorde inte bort sig, han gjorde några mindre fel tror jag. Jag tror att han sa att det var flera miljoner, 150 miljoner eller någonting som hade dött i vapenvåld i USA. Och det var väldigt en felaktig siffra och sådär. Men några större tabbar gjorde han inte, utan han höll ganska god ton. Och det gav ett bra intryck i en debatt där det var total kaos. Det här var den mest sämst modererade debatt jag har sett i den här primärvalscykeln, och det var CBS som höll i den. Och de lyckades inte hålla styr på kandidaterna. De pratade i munnen på varandra, de viftade, de pratade över tiden, och moderatorerna gjorde inget, eller så misslyckades de med att hålla de här kandidaterna i styr. Så att det var en väldigt dåligt modererad debatt. Men Joe Biden, han höll god ton, han svarade när han skulle, och han framstod faktiskt ganska seriös i den här galna skolklassen där de andra kastar suddgummi på varandra och skriker, och lärarna typ håller för öronen. I den miljön så framstod Joe Biden som den mogna eleven lite grann. Så att på så vis gjorde han ett bra intryck, och det räcker för honom, för det enda han behöver göra är att inte göra bort sig och hoppas på att Jim Clyburn ska endorsa honom senare idag, och sen bara göra det han har gjort. Alla vet redan vem Biden är, vad han står för, hur han funkar ungefär. Och så länge han inte gör bort sig och kan vinna South Carolina så har han lyckats. Det är det som är målet med det han gör nu. Och debatten, han gjorde inte bort sig, utan han uppfyllde nog det som har varit hans mål, och chanserna nu anser jag ser ganska god ut för att Biden ändå vinner South Carolina, kanske med inte helt överlägset, men han vinner, och det är egentligen allt det handlar om för honom just nu. De andra kandidaterna då, hur gick det för dem? Det inleddes ju redan från början med attacker mot Michael Bloomberg, och den som inledde den attacken, det var Bernie Sanders som är frontrunner, och vi kan spela ett klipp.
Senator Sanders, we haven't had a national unemployment rate this low for this long in 50 years. Here in South Carolina, the unemployment rate is even lower. How will you convince voters that a democratic socialist can do better than President Trump with the economy?
Well, you're right. The economy is doing really great for people like Mr. Bloomberg and other billionaires. In the last three years, billionaires in this country saw an $850 billion increase in their wealth. But you know what? For the ordinary American, things are not so good.
Och sen kom då Elizabeth Warren också in i den förra debatten, den i Nevada, så gjorde Elizabeth Warren väldigt mycket av att hon var den som hamrade verkligen på Michael Bloomberg. Hon gjorde det i den här debatten också, men hon hade till viss del bytt strategi i den här debatten. Och nu så var hon den som sa att vi får tillstå att Bernie Sanders är, det går bra för honom och det är energi i hans kampanj och så. Och den politik han förespråkar är bra och jag förespråkar också den politiken, vilket är helt sant. Men sen sa hon också att jag är en bättre förespråkare av Bernie Sanders åsikter än vad Bernie Sanders är, för att jag kan faktiskt realisera de här politiska plattformarna. Och så här pitchade Elizabeth Warren in den, ja, den idén.
So look, the way I see this is that Bernie is winning right now because the Democratic Party is a progressive party and progressive ideas are popular ideas, even if there are a lot of people on this stage who don't want to say so. You know, but Bernie and I agree on a lot of things, but I think I would make a better president than Bernie. And the reason for that is that getting a progressive agenda enacted is going to be really hard, and it's going to take someone who digs into the details to make it happen. Bernie and I both wanted to help rein in Wall Street. In 2008, we both got our chance. But I dug in, I fought the big banks, I built the coalitions, and I won. Bernie and I both want to see universal health care, but Bernie's plan doesn't explain how to get there, doesn't show how we're going to get enough allies into it, and doesn't show enough about how we're going to pay for it. I dug in, I did the work, and then Bernie's team trashed me for it. We need a president who is going to dig in, do the hard work, and actually get it done. Progressives have got one shot. And we need to spend it with a leader who will get something done.
Och det här tyckte jag var en ganska intressant approach till det hela. För det är ju så här att det finns inget tydligt fält framåt för Elizabeth Warren. Hon var ju grymt bra i förra debatten i Nevada och kom att knivskarp i den här debatten också, hela debatten igenom. Hennes problem med tidigare debatter har ju varit att hon har varit bra ofta, men bara vissa stunder sen har hon zonat ut och försvunnit egentligen ur debatterna. I debatten i Nevada, då var hon med hela vägen och det var hon i debatten igår också. Men nu är det så här att Bernie Sanders har sugit upp syret i det demokratiska partiet på vänsterkanten, och det gör att det finns egentligen ingen framkomlig väg för Elizabeth Warren, därför att Bernie Sanders har tagit allt. Så att det här kan vara ett smart sätt för henne ändå att på något sätt försöka säga att jag är en bättre Bernie än Bernie. Så att ja, en intressant approach, och jag tycker att vad kan någon annars göra än att göra så här? Det var det bästa hon kunde göra av den situation hon befinner sig i. Så att väldigt bra av Elizabeth Warren, och återkommer till henne om en stund. Pete Buttigieg då, han, det kommer ju inte att gå så bra för honom i South Carolina. Han har inte stöd av svarta, och i debatten så var han ganska bra. Han kastade lite grejer både mot Bernie Sanders och mot Michael Bloomberg och sådär. Och han var bra. Pete Buttigieg hyfsat bra i alla fall. Och så. När det då kommer till Michael Bloomberg så tillhör jag inte dem som tyckte att det gick helt värdelöst i Nevada. Jag tyckte att han hade ganska tuffa one-liners om kommunism med Bernie Sanders och så vidare. Och det var ju hans första debatt också. Debatten igår tycker jag var, ja, alltså vad ska man säga? Han gjorde inte bort sig totalt, och han var ju lite mer förberedd, Michael Bloomberg, och visste väl ungefär hur de skulle attackera honom. Elizabeth Warren kom in med det här med sexism igen och sådana saker. Hon var ganska hård, Elizabeth Warren, i den här debatten också mot Michael Bloomberg. Men han hade förberett sig mycket bättre än Michael Bloomberg. Men det hjälper ju inte, för han är ju snustorr. Han är ju extremt tråkig, Michael Bloomberg. Han försökte skämta och säga någonting om hans längd och sådana saker. Det har ju varit ett samtalsämne då. Men han är ju jättetråkig. Han får inte till det, det känns inte levande, han har ingen karisma, och han betonar liksom att jag har styrt en av världens största städer, New York, det är sant, men vad spelar det för roll? Pete Buttigieg, han har styrt South Bend, en betydligt mindre stad, men Pete Buttigieg, han kan tala, han är lite rolig och sådär. Michael Bloomberg är ju jättetråkig. Han har ingen karisma, och det måste du ha på de här debatterna. Det räcker inte med att du visar upp ditt CV, då kan du lika gärna skicka ut dig på ett papper till tv-bolagen. Så att Michael Bloomberg, tyvärr, han är är för tråkig. Han var inte dålig om han är för tråkig, och den här debatten gör nog varken till eller från för honom. Så att hans väg framåt nu är genom att fortsätta pumpa in pengar på supertisdagen. Den här debatten, den förändrar inte så mycket för Mackie Bloomberg, tror jag. Två kandidater som däremot jag tror det hela förändras för, det är Amy Klobuchar och Tom Steyer. Desto längre det här racet går, desto tydligare blir det att det blir mer och mer allvar för varje debatt och för varje primärval eller caucus. Och desto allvarligare det blir, desto mindre plats finns det för de här mindre seriösa kandidaterna. Tom Steyer ältar klimatet och han pratar om Ryssland och han pratar om att påminna om att det var jag som var den första att vilja ställa Donald Trump i för riksrätt. Okej, men än sen, Donald Trump är friad nu och det där vart ju en katastrof för demokraterna. Så att varför ska du behöva ens ta upp det nu? Och Amy Klobuchar, hon fick ju bra uppsving därefter New Hampshire och hon har försökt fortsätta spinna vidare på det. Men den här debatten igår kändes det mycket som att hon vill betona det som är hennes centrala tes. Att jag kan vinna bland republikaner i republikanska delstater. Och det är väl sant, men nu är det så mycket allvar att man måste kunna säga mer än en sak. Och det var det hon inte kunde igår, Amy Klobuchar. Så att, tyvärr, jag tycker bra om henne, men hon kommer inte att kunna konkurrera med Biden. Utan Biden, han kastar ju in hela sin resumé. Jag känner alla utrikespolitiska ledare, jag har varit med om det ena och andra, har gjort det ena och andra och sådär. Och ibland överdriver han, ibland så säger han fel. Men han har ändå mer saker att säga än vad Amy Klobuchar har i sitt budskap. Så att Amy Klobuchar och Tom Steyer, de känner man, de är på väg utåt lite grann. Det känns som så. Sen Bernie Sanders, man kan också tycka att han är frontrunner och det han behövde göra i den här debatten, det var att behålla sin frontrunner-status. Han är frontrunner nationellt och har flest delegater och sådär. Och det gjorde han väl. Han gjorde inte bort sig Bernie Sanders. Men Bernie Sanders, man märker att det här var en svår debatt för Bernie Sanders. Han är inte van att bli attackerad. Han är inte van att bli betraktad på allvar av alla kandidater som är frontrunner som ska rivas ner och knuffas ner från toppen så att säga. Och i den här debatten så blev han attackerad av egentligen alla, och han hade ju hyfsat, alltså han är ju inte ovan med vad som kastas mot honom, han vet hur de angriper honom och han vet ungefär hur han ska svara, men ibland så kommer de här nästan liksom gubbsura tendenserna fram, skriker han och han håller på liksom, alltså han är klipsk, han är definitivt mer kvicktänkt än Joe Biden, trots att han är lite äldre, Bernie Sanders, men han har ju liksom ändå, han är inte van att bli attackerad och det märktes i den här debatten, och det här är en svaghet när han träffar Donald Trump, utan tvekan, för Donald Trump kommer att hamna på ännu mer och då får han inte känna sig, alltså han får inte framstå som personligt indignerad, och det gör Bernie Sanders, det märktes tydligt igår när han blev attackerad, och det är en svaghet. Sen kan jag också tycka att Bernie Sanders andra svaghet, och den kan vi jämföra med Barack Obamas styrkor, det är att Bernie Sanders är helt enkelt för ärlig och för idealistisk. Bernie Sanders tror på allvar att man kan säga att Kuba har ett jättebra sjukvårdssystem och jag stöder inte auktoritära härskare. Och jag tror inte, eller han stöder inte auktoritära härskare. De som säger så överdriver, det gör inte Bernie Sanders. Men däremot så finns det ingen anledning att referera till Kuba om man ska prata om socialistisk sjukvård. Återigen, nämn Sverige, nämn Danmark, nämn Skandinavien, nämn Norden, nämn, inte vet jag, Europa, norra Europa, men nämn inte Kuba, nämn inte Kina. Det spelar ingen roll om det är sant att deras sjukvård är bra. Det finns ingen anledning att ha dem som exempel. Och det fattar inte Bernie Sanders. Han vill att andra ska fatta att han såklart inte stöder auktoritära regimer, men det är inte så enkelt att funka i kampanjval. Och det är där han kan lära sig lite grann av Barack Obama, som ljög ganska ofta. Och de två främsta exemplen är ju dels debatten om homoäktenskap, där Barack Obama var tydligt 2008 i sin kampanj att jag stöder inte det. Sen så framkom det att det gjorde han visst, och sen så var han ju för, blev ändrad han sig under sitt presidentskap och blev för. Likadant synen på Israel, han pratade om på AIPAC 2008, den här israeliska amerikanska kommittén som hålls varje år, och 2008 så övertygade han även skeptiker att jag är en vän av Israel och det judiska folket. Sen han kom till Vita huset så drev han politik till vänster, precis som kritikerna hade befarat. Så att han sa en sak och gjorde något annat. Och det är det som Bernie Sanders vägrar göra. Och det här är ju såklart en del av Bernie Sanders charm, att han är så konsekvent, att han är idealistisk och att han tror på det han tror. Och han liksom döljer inte sina kort. Och det är bra, det är det jag beundrar det med Bernie Sanders. Men alltså, det är inte så strategiskt. Alltså om man ska fortsätta prata om Kuba som föregångsland, det var likadant med Israel, han pratar om Israel här också, och han har judiskt påbrå Bernie Sanders, men han kör på stenhårt mot Israel och mot högerregeringen under Netanyahu och menar att det finns två sidor, en palestinsk och en israelisk, och på något sätt så sitter han fast i idealismen snarare än i realismen i förhållande till Israel-Palestina-konflikten, och det spelar helt i händerna på sådana här som Ilhan Omar och Rashid Tlaib och de här, och ja, även de här aktivisterna som kritiserar Israel ur ett antiimperialistiskt perspektiv, om man säger så då. Så att, ja, Bernie Sanders, hans idealism förstör lite för honom, det lägger krokben för honom, och han är inte lika kampanjstrategiskt smart som Barack Obama var, och det är en ganska intressant reflektion. Men kort och gott, vinnare eller förlorare i den här debatten, jag anser att Elizabeth Warren vann. Hon kommer inte åka ut, utan hon kommer att överleva till supertidsdagen och försöka få så mycket delegater som möjligt, och hon har visat nu i de här två senaste debatterna i Nevada och i South Carolina att hon kan debattera och vara med i hela fighten, och hon borde ha börjat med det här tidigare, då hade hon kommit längre, tror jag. Tvåan Joe Biden, han gjorde det han behövde, behöll sin ställning, värnade sin ställning som frontrunnern i South Carolina. Bernie Sanders då, all kritik till trots, så var han ändå inte dålig, utan Bernie var Bernie, och han var absolut inte dålig, utan han kommer ju fortfarande att ha ett momentum, och med stor sannolikhet så blir han ändå två i South Carolina, och det innebär att med tanke på hans tidigare segrar så kommer momentumet fortsätta rakt in i supertisdagen. Och en sak till som ska sägas om Bernie Sanders, bortsett från Michael Bloomberg som har mycket pengar som helst, han är sin egen personliga superpack, så har Bernie Sanders också pengar, och det är det alla andra kandidater inte har. Så inför supertisdagen när det är 14 delstater som går till val på samma dag, så måste man ha pengar att pumpa in i reklam, och det har Bernie Sanders. Så att momentum och pengar, det gör att han blir fortfarande en kraftig spelare, tävlare på supertisdagen då. Så att Bernie Sanders 3, Pete Buttigieg 4, han gjorde bra ifrån sig, han fick inte så mycket kritik och har varit inte så attackerad, men ja, han är ganska charmig och rolig och definitivt den bästa talaren i det här kandidatfältet, tycker jag då. Michael Bloomberg 5, och återigen, han är jättetråkig. Och sen då sist då, Amy Klobuchar och Tom Steyer. Och som sagt, platsen för dem, utrymmet för dem i den här primärvalscykeln, det krymper oerhört, och vi får se hur länge de håller sig kvar. Men det var i alla fall min korta analys av den här debatten. Och den riktigt stora slutsatsen man kan dra, det är att man kanske kunde ha hoppats att det här skulle på något sätt fälla någon kandidat, att någon kommer att säga att jag hoppar av och sådär. Men det skedde ju inte, utan det är egentligen ingen förändring inför liksom fortsättningen, utan alla kör på och alla krigar mot varandra. Så att så kommer det fortsätta, i alla fall fram tills på supertisdagen, gissar jag. Det var avsnitt 1036 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som erbjuder det konservativa perspektiv på USA som svensk media utelämnar. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.